Vänta, jag måste dricka en klunk.
Då säger vi välkomna till This is 40.
Gud vad hetsigt. Jag hänger inte alls med.
Du hör inte att jag försöker låta som Filip och Fredrik. Då säger vi välkomna till This is 40. Det här är Isa.
Yes. Och det här är Karin Bastin.
De är ju trevliga som fortfarande, det är ändå Sveriges längsta podd i alla fall. De är ju trevliga som fortfarande presenterar sig själva. Ja, Filip och Fredrik alltså.
Det är väl klart att man alltid får presentera sig själv. Man kan ju aldrig förvänta sig att folk vet vem man är.
Nej, det tror jag inte Alex och Sigge gör till exempel. Nu ska jag inte svära, jag vet inte.
Men i alla fall. Jag lyssnar ofta på Alex och Sigge, men jag brukar nog inte tänka på det.
Nej, inte jag heller.
Men Filip och Fredrik har jag inte lyssnat på flera år faktiskt.
Nej, det vet jag att du inte har. Men de säger i alla fall så när de öppnar. Eller rättare sagt, de säger det. Fredrik säger det. Filip säger ingenting.
Nej.
Han säger, oj vad du verkar vara på bra humör. Och då, det är det jag väntar mig att du ska säga.
Ja, okay. Ja, men du verkar vara på bra humör. Det är trots allt, klockan är alltså bara 9 och det var bara så att vi hördes för typ 4 timmar sedan.
Jag har redan varit uppe i 4. Ja. Men det var ju det jag sa då. Och det har jag sagt förut. Du är ju alltid uppe. Det är så
Nej,
tryggt.
Men du tror att det är bra. Alltså det är inte alls bra. Jag mår jättedåligt av det här. Jag är så trött. Är
ja, men jag mår bra. Jag mår bra utav det i alla fall.
Ja, men jag mår inte bra utav det. Helt
du
slut.
Du kan i alla fall försöka tänka så.
Ja, men det är jag är glad att jag kan göra dig glad på det sättet i alla fall.
Ja. Ja, men vi kan väl börja med i alla fall eftersom det var, eller jag vet inte, det kanske inte var en cliffhanger för er, men för mig var det ju definitivt en cliffhanger för hur mina röntgensvar skulle se ut. Och då så såg ju de såklart bra ut, för annars hade jag nog inte suttit här idag och pratat eller kunnat podda. Men så jag är fortfarande frisk. Och då tänkte jag liksom, eftersom jag har varit i sådana extrema katastroftankar efter båda har gjort då, liksom den här magnetröntgen då, 3 månaders kollen alltså. Först blodprov, magnetröntgen och så kontraströntgen. Alla 3 saker. Så var jag ju liksom, alltså jag var ju så, alltså jag var helt säker på att det var någonting. Mm. Jag hade liksom alla symptom man kunde ha på att det var någonting som hade kommit till lungorna. Jag hade haft sån huvudvärk i 3 veckor. Jag har varit trött. Jag har liksom inte kunnat alla sorter, hostat och harklat och snuvat. Alltså jag har inte haft corona, det visste jag, för min man gjorde coronatest, men min man också plötsligt. Men alla liksom. Jag bara, nu är det kört. Och alla de där tankarna som jag även hade liksom med knölen till exempel. För att jag vet att det kanske är många som liksom oroar sig för att liksom deras hypokondri. Alltså att all intuition man har är sann så att säga. Och det är den ju inte. Alltså de flesta.
Alltså långt ifrån.
Ja, de flesta tankar man har är ju väldigt osanna. Men, det här, men jag hade liksom glömt bort det eftersom jag också hade varit så rädd för min knöl till exempel. Alltså, och andra saker genom åren såklart. Men liksom. Nu senast så var det ju den som oroade mig. Och sen blev det så att den var farlig. Och då liksom blev ju det plötsligt att men då är ju mina tankar sanna. Och sen har jag ju bara varit liksom, jag menar egentligen om man faktiskt tänker efter så har ju de här liksom månaderna varit helt sinnessjuka med både ja, då den här hemska cytostatikan som är liksom 3 gånger i sträck, 7 timmar om dagen, alltså 3 dagar. Och sen operation och sen en operation som ledde till en jättestor infektion med stafylokocker i hela knät och sen liksom mer cytostatika och strålning och så vidare. Så egentligen kan man väl säga, och sen med jättemycket medicin på det liksom, både morfin och penicillin och alla möjliga saker. Och då kan man ju tänka sig, alltså då nu när jag har liksom kommit tillbaka in i verkligheten och också blivit liksom starkare eller vad man nu ska säga, fysiskt alltså. Då kommer ju såklart, alltså nu jag tänker ju rent jämfört med vad jag gjorde i somras när jag bara grät hela tiden och var på morfin ungefär. Men nu är det ju ändå rena tankar. Alltså de kanske tankarna, sådana tankar som jag hade kanske innan jag blev sjuk då. Och då, så, då var jag ju så säker på att det hade kommit tillbaka. Och så när det inte hade det då, att allting såg bra ut, då är det ju, det är en, måste jag säga, en väldigt befriande känsla.
Oh, att herregud, få känna, det är klart att det måste vara det.
Nej, att få känna att ens tankar ljuger för en. Alltså att man inte är, det är inte sant det man säger till en.
Jätteskönt, så skönt.
Jag är faktiskt skitirriterad på alla de här människorna som håller på med så här tank, du vet, det är så många som håller så här livscoacher och sånt som håller på med så här tankens kraft och sånt där.
Mm.
Jag tycker det är faktiskt lite fräckt, måste jag säga.
Det är jävligt provocerande faktiskt.
Alltså det är nästan lite taskigt.
Alltså ursäkta att jag skrattar, men det är så här, självklart kan liksom tankens kraft göra att man kanske blir mer positivt inställd eller mer negativt inställd, men det kan ju för riktigt inte påverka. Alltså så här, om du har en sjukdom eller inte.
Alltså det, så, det blir ju så himla förnedrande mot de som inte klarar sig igenom en behandling till exempel.
Mm, mm.
Alltså skulle de vilja mindre då till exempel?
Nej, 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 absolut inte.
Alltså jag tycker det där är så svårt alltså. Men
saker som kan påverka rent stressmässigt, som om du till exempel håller på och försöker skaffa barn, försöker genomgå en IVF och sådana saker. Då vet man ju att just så här stressnivåer är ju ganska negativa för den sakens skull.
Ja, livmodern blir stressad.
Men ett sjukdomsförlopp...
Ja, men livmodern blir ju stressad, men den får inte cancer.
Nej, nej, men det var det jag menar. Jag jämför det nu med så här olika typer, så här, i vissa fall. Men det är ju jävligt orättvist i den situationen också, när du sitter och försöker bli med barn.
Sjukt orättvist.
Att folk ska säga att du... Jag höll ju på med det där i flera år, så att du försökte lyssna på liksom yoga, musik i bilen och hej och hå och liksom...
Ja, du höll på med alla möjliga grejer.
Ja, och det är ju också jävligt taskigt,
ja,
att sitta och säga att folk skulle ha lättare att bli en barn om de inte stressar över det. Det är ju liksom helt vidrigt.
Ja, det blir ju moment 22 så att säga.
Ja.
Alltså, det, då blir man ju ännu mer stressad.
Nej, men så vi kanske faktiskt bara ska enas om att folk ska sluta säga sådana saker som att tankekraft.
Fast jag tror både du och jag säkert kan säga sådana saker också. Och det gör vi ju nu också till exempel. Alltså, jag blir i alla fall... Jag blir mer så här, nu när man har genomgått en sån här stor sak, så blir jag mer, jag blir förvånad och ledsen över att ganska smarta människor fortfarande, alltså jag tycker man läser sådana artiklar typ varje dag.
Mm.
Alltså typ Deepak Chopra håller ju typ på med tankens kraft och så vidare. Alltså, jaha, okej, okay, tack för kaffet. De flesta av människorna i världen idag mår ganska dåligt.
Mm.
Alltså, vi kämpar som fan för att överhuvudtaget, liksom, och då blir det lite irriterande att det skulle betyda någonting.
Mm.
Alltså, Steve Jobs till exempel, som ändå måste väl anses som en av de smartaste personerna i världen. Alltså, han trodde ju väl då på så här kinesisk och spirituell healing och läkande.
Mm.
Och dog ju då i cancer också, mycket riktigt. Alltså han tog ju inte emot någon västerländsk medicin. Så att jag tror att det där är ju såklart, alltså för folk som är väldigt liksom spirituella, eller som har, alltså jag anser mig själv vara spirituell, men jag tycker ändå att alltså det är därför det är så jobbigt för mig och för dig till exempel att vara rädda för, och ha oro, för vi tror ju på de oroarna, vi tror ju att de är sanna.
Mm.
Men för en så här mer så här typ pragmatisk, alltså typ Filip, alltså andra människor, eller din man ännu mer, han skulle ju bara, vad är det här för jävla humbug? Alltså han tror ju inte liksom på att hjärnan kan göra så att det händer någonting med kroppen. Så det har ju med personlighet att göra. Men det som kan jag tycka, alltså om det inte har framgått, så vad jag kan tycka blir liksom lite fräckt, är ju att det finns ju folk som kämpar som fan och ändå alltså, går bort i vilken sjukdom som helst, säger vi liksom. Och då skulle den människan då, alltså förstår du, att det blir så här, skulle den tankens kraft inte vara stark nog då? Det blir ju så det blir. Alltså,
nej, men här, vi är ju helt 100% enade här, att det är idiotiskt att säga så. Däremot så säger jag att det är såklart att det är bra för en människa att tänka positivt.
Ja.
För att du mår bättre av det rent psykiskt.
Mm. Att försöka ändra.
Det gör ju inte att din sjukdom kommer bli mindre liksom.
Nej, men det är klart att det är bra att försöka ändra någon sorts beteendemönster man har som inte är positivt för en. Så är det ju. Men hur som helst så är det en bra vecka.
Otroligt bra vecka. Otroligt. Ja, så jäkla skönt alltså.
Jag berättade ju förra veckan om hur jag hade fick det där brevet på posten. Mm. Och hur hon svarade mig direkt. Nästa dag, så det var faktiskt redan förra veckan, i slutet på förra veckan, så ringde hon. Runt lunch var det. Då såg jag, hon ringde från sin mobiltelefon, så jag såg att det var hon.
Mm.
Hallå?
Mm.
Ja, du vet. Hallå? Ja, hej, hej. Ja, så har hon sitt namn och sådär. Du, bara så att du inte svimmar på gatan, för hon hörde att jag var på gatan. Röntgenbilderna såg bra ut.
Ja, så skönt.
Ja, och så sa jag liksom att gud, du måste tycka att jag är så jobbig som hållit på att texta dig och liksom hållit på så mycket liksom och sådär. Ja, hon bara, nej men herregud, det är inte, sånt där stressar inte mig överhuvudtaget. Jag förstår inte vad du menar. Alltså jag har ju patienter som kommer in och så börjar de bara spy direkt när de ser mig.
Ja. Ja,
det kallas för någon sån här associationspsykologi. Ja. Att de liksom ser henne och tänker på sin cytostatiker eller sina cellgifter. Alltså inte saker som hon har sagt, utan det som hon har gett dem liksom. Mm. Ja, så att hon tyckte liksom inte att jag hade varit jobbig alls, så det var ju skönt. Och sen så, eller för jobbig, ja, det tyckte hon, men hon är en väldigt härlig person. Sen så bara så här, innan vi skulle lägga, då hörs vi i december då, för det är ju nästa gång vi ska liksom göra nästa tester då. Ja, då skulle hon berätta om vad vi skulle göra för tester då. Och sen så sa hon så här, eller så frågade jag så här, du förresten, bara en kort fråga, när får jag tillbaka min mens? När brukar man få tillbaka sin mens? Mens? Ja, mens. Nej men alltså, du är 47 år gammal, alltså du kommer inte få tillbaka din mens. Du är i klimakteriet.
Hon sa det.
Du är i klimakteriet.
Ja, men,
för att min mamma nämligen, alltså hon har ju, alltså det måste, alltså ska man bestämma, du vet, jag blev ju så här liksom, samtidigt som att jag grät ju också, för jag hade ju fått det här liksom svaret, eller rätt, jag grät faktiskt inte då, jag grät när jag ringde min pappa sen, men då liksom, jag var ju liksom upplyft och upprymd och så chockad, och jag hade så mycket känslor inom mig.
Yeah.
Så jag bara, vadå, kommer jag inte få tillbaka det här? Jag bara, för att min mamma nämligen, hon valde ju att ta hormoner för att fortsätta få mens vid min ålder ungefär. Ja, alltså ja, du har ju ingen bröstcancer i dig och sådär, så det är klart du skulle kunna få det, men vem vill ha mens?
Ja. Ja, exakt, vem vill ha det? Men din mamma, vi förstod ju på henne att hon, men det är ju för att hon också mår väldigt bra utav.
Ja, men hon vet ju inget annat.
Nej, hon vet inget annat.
Min mamma mår alltid bra. Herregud.
Nej, ja, men sen alla,
hon vet ju inget annat.
Nej, det blir jätteskönt att slippa med sen.
Hon bara, och framförallt så kostar det ju också. Ja, du kan väl unna dig en resa för de där tampongerna.
Ja.
Gud, vilken rolig. Ja, du, jag har två döttrar, så det mensas ganska mycket ändå. Nu har ju inte Greta fått mensen, men liksom, du vet så här, det är just det där. Jag, tyvärr tror jag inte jag kommer bli av med själva tampongandet, men visst. Ja, så att det verkar inte som jag kommer få någon mer mens.
Ja, men är det så, alltså så här 100% eller kan den komma ändå?
Ja, men jag vill jag liksom inte störa henne mer. Jag kände att jag hade frågat tillräckligt. Så att, men vad jag kan tänka mig, och det här är bara alltså doktor Issa utan att veta någonting, är att om jag hade varit 28,
och då hade
för första så hade man kanske tagit ut. Nej, men nej, den kanske hade kommit tillbaka av sig själv, men man hade också kanske sett till att den kom tillbaka.
Precis.
Man hade kickat igång den med någonting.
Mm.
Men nu då så, alltså det här är bara rena teorier. Jag har ingen aning om ifall jag har rätt. Men nu då så är det liksom för segt för den att komma tillbaka, så att den kommer inte orka komma tillbaka.
Men är det inte så att så här, som till exempel, som jag kan absolut ingenting om det här.
Inte jag
men
heller.
Som Angelina Jolie, som tog bort sin livmoder och sin bröst då, för att hon hade den där cancergenen. Då försatte de ju henne under behandlingen i någon slags här klimakterie, tvångsklimakterie.
Det gör man nästan med alla som har just de där kvinnocancerna, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, men så, och henne förstår man ju att den inte skulle komma tillbaka.
Det vill man inte att den ska.
Nej, men alltså, du har ju inte försatt sitt klimakterie, eller menar hon att klimakteriet kom utav behandlingen? Jag förstår
inte. Ja, jag tror att hon menar att den kom, alltså det, man blir av med sin, alltså det fick jag många DMs av lyssnare när jag gick igenom min kemo, för vi pratade ju om att jag fortfarande hade mens.
Mm.
Och då, och sen så blev just försvann ju efter tredje behandlingen, alltså jag hade ju 3 dagar i sträck alltid, så säg att det var 9:e dagen då. Jo, och då var det några lyssnare som sa så här, ja men den försvinner när du går på cellgifter, men den kommer oftast tillbaka, men inte alltid.
Men alltså så här, jag skiter i mensen, jag vill ju bara veta om du är över alltså klimakteriet, eller om du nu ska ha de här andra problemen.
Nej, men då, hon sa så här, vill du ha fler barn?
Du bara, ja absolut, jag är redo.
Nej, jag bara nej, nej, nej. Alltså, jag bara nej, nej, nej. Alltså, jag har steriliserat mig.
Ja.
För det vi har ju gjort det. Ja. Nej, men alltså, då tycker jag det känns helt onödigt bara. Alltså, vad är det?
Ja, men det tycker jag också. Varför skulle du vilja ha tillbaka den? Men det är inte det. Jag skiter i själva mensen.
Ja, men du har ju med slemhinnor och grejer att göra.
Jag tänker inte på själva blödandet. Ursäkta. Men jag menar ju liksom så här. Kommer du nu slippa PMS till exempel? Om du inte har mens.
Det tror jag inte. Det känns som jag är ständig PMS istället.
Men det är det jag menar. Det är massa frågor som vi måste få svar på.
Jag vet. Men jag tror att
du
jag
måste
ska
boka
gå till
ett besök med en gynekolog.
Inte, ja, men precis. Jag får gå till en kvinnoläkare liksom.
Ja, absolut. Mycket frågor här.
Det är, jag har ju också lite så här svettningar. Och jag kan få lite så här hjärtklappnings liksom, problem. Och jag, alltså jag har inte sådär. Så, jo, vallningar är att ta i. Men liksom så här små svettningar som kommer liksom. Alltså att jag plötsligt måste ta av mig när jag ligger i sängen och så. Oftast är de lite ångestförknippade konstigt.
Ja, men det är ju ångestförknippat att få en sån. En...
Nej, men att först får jag som ett ångestpåslag. Och sen kommer, det är ju någon sorts PMS-aktigt. Alltså det, jag känner att det är hormoniellt.
Mm.
Det lägger väl sig också med tiden skulle jag tro. Alltså det är väl så.
Ja, men också så här, det är liksom ingen del att spekulera här. Det finns ju så sjukt enkla test att ta hos en gynekolog. Var man ligger i hormonnivåer och så. Det är ju bara att gå dit och titta var man är någonstans.
Ja, det är precis det jag är sugen på. Gå till en till läkare.
Så himla. Men, nej, men just det här är ju intressant med hormonerna.
Ja.
Och veta om man liksom har ett överflöd eller underskott av... vad är det vi har? Vad heter den där?
Progesteron, va?
Ja, progesteron.
Facebook down. Instagram's dead too. Basically, this is the apocalypse.
Facebook and Instagram finally back online tonight. The longest worldwide outage ever to hit the company, and it's more than 3 billion users. The crash.
If there's any doubt about how reliant we've all become on social media, Facebook's sudden vanishing act today made things perfectly clear.
Hur hanterade du Instagram shutdown? Did you survive Instagram shutdown 2021?
Nej, men jag tyckte ju faktiskt att det var ganska skönt. Ja, men jag tycker att jag tittar lite för mycket på Instagram. Ja, men... Det vet du. Det har jag pratat med dig mycket om.
Men det gör ju inte saker bättre. Då ljuger du ju för dig själv när du säger att du tycker att det är skönt. Alltså,
för... Ja, jag tycker det. För att alltså, om jag själv inser att jag som så här, jag fyller 45 här om ett par veckor. Att jag inte ens kan hålla mina fingrar i styr. Trots att jag inte vill titta på Instagram. Så när jag öppnar min telefon så går mitt finger efter den där appen. Även om det inte är min intention. Det här händer mig... Så många gånger varje dag när jag typ ska öppna ett mejl eller jag så här. Åh gud, jag måste komma ihåg att göra den här grejen. Jag ska köpa en grej, ska jag gå in på Safari. Men fingret går till Instagram istället för det jag skulle göra.
Och sen glömmer man bort det man ska göra.
Nej, för det här är det som händer. Öppnat Instagram, börjar rulla lite där. Och sen helt plötsligt kommer jag på så här. Nej, men det var inte det här jag skulle göra. Jag skulle ju köpa den där kalendern till Harry som inte hade en skolkalender. Och så måste jag typ gå ur. Sen kanske det händer igen 5 minuter senare.
Ja.
Utan, alltså det är som att jag har, som att det är en robothand som har tagit över min finger.
Nej, men det är det jag menar. Jag hade ju panik på riktigt.
Så att för mig var det jätteskönt att jag så här, ja, men, att robothanden gick dit. Och det var samma bild som låg där flera tiden. Och jag försökte scrolla så kom det inget. Jag bara, just det,
var
bra.
Det var samma
sak. Då behöver jag inte slösa bort
det. Men det var ju det som var. Jag hade ju så här panik. Jag scrollade. Alltså försökte så här dra ner.
Ja.
Och min bild var Bianca Ingrosso. Någon rosaktig bild med henne på någon väska. Eller det var inte ens henne. Det var någon väska hon hade lagt ut. Och då bara, nej, nej. Vad är det som händer? Jag bara frågade och jag bara sprang ut i köket, vet, typ som om det brann. Och funkar din Insta? Och jag bara, ta det lugnt. För våra ungdomar kollar inte riktigt på Instagram. De kollar mer på Snapchat. Nej. Och sånt där. Alltså han bara, vänta, ska jag kolla? Jag tog ju honom liksom några minuter. Skynda dig! Och så bara titta.
Ge mig telefonen. Jag ska fram.
Jag var liksom helt panikslagen. Är det något fel på min Insta? Och så här, bara stängde av och på telefonen. Jag skojar inte alltså.
Nej, men du var inte ensam om det här. Alla gjorde det.
Och sen hade jag bara tvungen att fråga Maja. Så här, ligger ditt Insta också ner?
Mm. Nej, vet du, jag textade dig. Jag textade ju dig och frågade.
Ja, sen frågade du.
Ja, men, jo, för jag låg ju 9 timmar efter flödet. Men då var det ju så att jag vaknade ju här. Och då kollade jag alltid på morgonnyheterna. Och över alla morgonnyheter så var det ju den här whistleblowern som berättade alla de här hemska sakerna. Så att det var ju så här, alltså redan innan själva nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes hade gått, så var ju både Facebook och Instagram helt utskällda. Alla hatade dem. Så jag kände på en gång så här, det här är något taktiskt. De har liksom lagt ner dem själva.
I Sverige har ju varit ganska tyst. Vi pratade ju om den här grejen förra veckan redan. Om 60 Minutes dokumentären, eller vad det nu kallas för. Reportaget kanske kallas för. I Sverige tycker jag det har varit ganska tyst. Men idag plötsligt poppade det upp överallt. Du vet, för hon har ju väl varit i senaten idag, den här whistleblowern, va?
Exakt.
My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
Hon har varit i senaten och vittnat om att Facebook och Instagram vet om att användarna mår dåligt, och de vet om att så här, politiska kampanjer påverkas, och de låter det ske för att det har varit viktigare för dem att dra in pengar än hur folk och land mår.
Det har med algoritmen att göra. De har märkt att om det är någonting hemskt, till exempel vi säger bulimi och tonårstjejer, då har de märkt att tonårstjejerna stannar kvar vid den algoritmen längre. Och
men därför... inte bara det, det har också kommit upp suggestions. Så här, kolla på det här flödet, för här fortsätter det här liksom. Ja.
Precis. Men vi pratade ju redan om det förra veckan. Jag tycker vi var först på bollen nästan, alltså. Eller?
Inte här borta, men kanske i Sverige.
Men jag menar vadå? I alla fall innan Instagram shutdown, så att säga.
Ja.
För Instagram-chatten var ju på måndagkvällen. Ja, alltså precis. När vår podd var ju redan ute då. Ja, vi får väl klappa oss själv på axeln att vi hade absolut lite koll på vad som skulle hända. Ja. Nej, men det är ju förfärligt såklart.
Alltså så här, det låter ju sjukt, men jag tror faktiskt att det skulle vara så här, för mig i alla fall, skulle det faktiskt vara ganska positivt om Instagram försvann. Jag har ju som sagt då inte möjligheten själv att ta bort appen eftersom mitt finger kommer att hitta den igen på downloads.
Det är bara ladda ner. Ladda ner den.
Nej, men för att jag kan ju inte styra den här skärmen. Om den skulle tas bort, om den skulle tvångstas bort, så skulle det nog faktiskt gynna mig.
Jag har ju tre alltså min kusin och Robert Gitsmark och Koffe, som vi pratade om förra veckan. Alla de tre, Koffe är på Instagram, men han använder inte. Alla de, men varken Robert eller Axel är ens på Instagram. Alltså de har inte.
Men alltså, min närmsta kompis, min syster, är inte där.
Nej, är hon inte?
För henne. Nej.
Det visste inte jag.
Hon är inte liksom på någonting utav de där.
Du skojar! Och hon tycker det ser man ju på henne. Hon, är ju,
hon tycker det är så konstigt att hålla
hon
på.
Hon har ju liksom sån len personlighet. Mm. Det ser man ju på henne såklart.
Jag kan ju visa henne flödet. Och det kan jag tycka är så här spännande. Jag kan skicka henne så här skärmdumpar och så. Precis. Men hon skulle ju aldrig själv liksom hålla på.
Det gör jag till Robert hela tiden. För att jag tror att han ska börja då. Men det gör han ändå inte.
Nej, så duktiga människor. Så bra människor. Jag tror att de mår mycket bättre inombords.
De verkar må
bättre. Nej, men det här är ju till exempel som jag berättade för dig i morse. Det här är ju också anledningen till att jag är jättetrött nu. Igår kollade jag klart på en serie som heter Vargen kommer. Som var så fruktansvärt deppig. Finns på SVT Play. Så bra, men så deppig. Som vi kan prata mer om sen. Men det var så mörkt inombords då. Så då var det så här, aha, då gick fingret till Instagram. Jag tänkte jag kan pigga upp mig med någonting. Då hamnade jag i ett flöde som kallades Lunchtime Makeovers. Och sen var det liksom kört för mig. Så låg jag, det liksom timmarna gick. Lunchtime Makeovers är då olika ingrepp man bara kan göra på en timme utan att ens sövas ner. Det var liksom, men jag behövde då lätta mitt psyke. Men det är ju inte positivt att ligga och kolla på det.
Alltså var det en hashtag som hette Lunchtime Makeover?
Ja.
Jag gillar ju idén.
Du förstår inte bilderna. Det var såna otroliga makeovers. Och jag som är så här, jag är ju ändå ganska halvsmart. Det är klart att jag också förstår att det involverar mycket mer än att jag går på lunchen och gör liksom lyfter halsen och sen går därifrån och skrattar och är glad. Det förstår man ju att det är typ en 6 veckor recovery och nu vad det kan vara. Men när man tittar på de här bilderna, då var det liksom, vänta, nu ska vi se. Nu ringer Henrik. Hallå? Vad gör du?
Nu sitter jag utanför mataffären i Julian och dricker en kaffe och röker en cig. Jag har haft en lång sommar.
Vad ska du göra nu då?
Alltså, jag ska bara åka upp och lyfta saker och bära saker och städa och skruva och sånt här.
Och förbereda inför att vi kommer i helgen.
Köp två stora jävla biffar som jag ska grilla direkt på elden ikväll.
Den under en god rumpur.
Och igår såg jag att du hade köpt två burkar vita bönor och var det någon fläskbit också? Eller?
Nej, det var pork i en sån här burk med vita bönor och pork i. Alltså bacon och vita bönor i en burk som man värmde direkt på lägerelden. Det var helt fantastiskt.
Och drack öl till och sen sov du i garaget.
Ja.
Men du sov inte så bra, eller?
Nej, men den var ju för väldigt korta personer i soffan.
Men låg du och kollade på Instagram, undrar jag?
Nej.
Vad gjorde du då, när du inte kunde sova?
Jag gick ut.
För att när du inte kan sova, för vi pratar lite om vad vi gör när vi inte kan sova, då fastnar ju jag ju i Instagram i det här rekommenderade flödet. Men vad gör du när du inte kan sova?
Du fastnar ju i Instagram hela tiden, det är det enda du gör.
Nej, jag vet, det är jättejobbigt. Jag skulle behöva amputera min hand så att jag inte kunde öppna Instagram.
Jag klädde på mig, gick ut, laddade min 357 och gick ut och kollade så om jag kunde träffa ett mountain lion. Det var vad jag gjorde.
Skjutan ja,
olika liv.
Det är hans finger går till, det är det.
Mm. Ja, jag ska fortsätta med podden här, men vi ses senare i veckan.
Men kan du se till att filma lite och heja på Cesar för mig?
Ja, det ska jag absolut göra. Puss, puss. Mm.
Puss, puss, hej.
Åh, vad gulligt. Men...
jag får ju förklara där då att vi har ju då skaffat ett nytt ställe.
Det pratade vi om förra veckan, tror jag.
Ja, men och han åkte ju, vi fick tillgång då till det den här veckan. Han åkte upp och... han åkte upp igår morse, jag bara så här, kom ut. Alltså han frågade inte mig om hur barnen skulle komma till skolan eller någonting. Vi hade ändå tre barn och allt, eller skulle börja nya skolan och hej och. Han frågade inte mig om någonting, han kom upp i så här kommandokläder.
Förlåt, det är så jävla två jävla biffar!
Ja, nej, men han kom upp i kommandokläder. Han frågade inte som sagt så här, hur kommer dagen gå eller någonting. Utan han bara han tog sina ryggsäckar. Bara ut i bilen, bara brände iväg. När jag kom ut så hade han bara slängt ut bilbarnstolen och låg på gräsmattan. Han packade bilen full med verktyg och grejer och bara dragit.
Jag älskar honom så mycket.
Och sen skickade han ju en bild lite senare på dagen där det var då en bild på lite vita bönor och någon lägereld och så. Så att han är där uppe och preppar.
Och sen gått ut med sin 357 och har försökt hitta ett lejon. Nej, alltså. Och det, bara det hur han säger så här, vad gör du? Jag har precis dragit en kaffe och en cigg.
Ja.
Efter ett långt Zoom-möte.
Ja.
Det är tur att han är rolig i alla fall när man är så där jobbig.
Ja, för att det är inte så här... vad tänker man liksom? Vad men tänker du, folk om honom?
Nej, men ja, de tänker att han är helt galen. Du såg ju, jag fick ju ett DM var ju att Henrik Bastin hade BDA. Äntligen fick vi en.
Jag har inte visat det för honom.
Jag skickade ju den till dig, att jag fick då att de hade pratat, hon hade berättat på jobbet om att hon hade lyssnat på vår podd och att det var så roligt och det var någonting. Och så hade de sagt, då hade den här killen på det, hennes jobb kommit fram till att det här var Karin Henrik Bastins fru. Och det här var då innan vårt BDA-avsnitt. Så då hade han sagt, han har verkligen Big Dick Aura, Henrik Bastin. Och sen så hade då nästa avsnitt handlat om Big Dick Aura och det tyckte hon det var så kul. Ja, det är faktiskt jävligt.
Men jag kunde inte ge honom det. Han har inte frågat mig om han har det heller. Men för han bryr sig såklart inte.
Får jag lägga ut den på mitt DM?
Från lyssnaren?
Ja, då får jag fråga lyssnaren. Nej, men för det är ganska
personligt. Ja, men du, exakt. Du måste ju fråga lyssnaren.
Men hur som helst så är han fantastisk. Men bara få gå över bara till det här lunch makeover.
Ja. Lunchtime makeover. Är du
lunchtime
intresserad?
Makeover. Så frågade jag ju Jonas Ramel vad han tyckte jag skulle göra. För att jag vågade inte göra botox och sådär. Mm. Ja, då sa han så här, ja, det är ingen snack om saken. Du ska gå på fat grafting.
Ja, nej, men lunchtime, det är jättemycket fat grafting i lunchtime makeover.
Ja, och då jag bara, vad betyder det? Vad är det för någonting? Och då är det så här, ja, du tar fett ifrån något annat ställe och sätter det liksom i ansiktet bara. Det är det man gör. Det är ingen som gör botox.
Nej. Men så tycker jag det verkar det här också. När jag tittar på liksom alla så här stora dermatologer som det är svårt att få tid hos och så är det såna här saker alla sysslar med. Det är liksom så här mini fettsugningar typ under hakan eller påsar under ögonen och sen tar de det fett, de tar det fettet, rensar upp det och sen sprutar de in det som en filler någon annanstans. Men jag måste faktiskt säga så här, om man nu ändå håller på med de här sakerna, Jag har inte kommit till det här att jag kommer göra det här ännu, men jag gör ju fillers och sånt. Varför inte istället använda sitt naturliga fett? Det känns väl egentligen mycket mer fräscht.
Jättebra. Enda problemet var så här att jag bara, kan du inte, han är ju så, du vet ju hur generös han är med sin tid liksom. Han har ganska lite tid själv, men han är alltid så snäll liksom, hjälper en. Så jag bara, introducera oss på något sätt liksom, så att jag kan få en konsultation. Då hade vi ju bara pratat om fat grafting, och han är, Jonas är ju dessutom en person som alltid tycker att alla är, om man typ säger så här, men gud, någonting så här, att den inte är söt, eller, han hittar ju alltid någonting fint hos varje människa.
Gör inte jag också det? Jag känner att jag också är en sån person.
Nej, vi, du och jag är mycket mer dömande.
Jag tyckte det var jättetrevlig morse när du skickade den där elaka bilden på Sex and the City-tjejerna.
Ja, det var det i för sig. Men okej, okay, men, ja, ja. Men här i alla fall, jag vill komma till att han tydligen tycker massa saker om mig som jag inte visste om.
Ja, okay, vad spännande.
Men nu har han skrivit, då har han skrivit till de här två då, så här, som jobbar på det här stället. Hej, jag hoppas att ni alla mår bra. Jag skulle vilja introducera min gode vän Isabel som skulle vilja komma till er på en konsultation. Jag har talat med henne om en eventuell fat grafting till ansiktet. Och sen och då tänker jag så här, ja, men då, där får du ju liksom sluta. Nej. Och även att man kikar lite närmare på ögonområdet, både över och under lock. Och det har vi inte pratat om. Så det betyder ju att han ser problem där. Förstår du?
Gud, vad intressant.
Så jag bara, spännande. Ska vi titta på det också? Okay. Ni får gärna boka in henne på konsultation. Och hon är i stan, så har han skrivit så datum du är i stan och sådär.
Gud, det är som han är din doktor. Men det här är ju såhär,
min personliga assistent.
Ja, han är ju världens snällaste och gulligaste. Ja. Men det där är ju, jag var ju på någon konsultation för någon grej. Ja, men det var väl att jag tyckte att det var något problem med min hals då. Och när jag är inne och träffar den läkaren då som jag skulle prata med det här om, så kom in en annan läkare för hon skulle få en second opinion. Där jag berättar för dig. Och då är det ju en gubbe som kommer in. Och hon hinner inte ens börja prata om halsen. Hon säger typ så här, ja, det här är min vackra patient liksom. Han bara, ja, she looks amazing. Men jag ser att hon måste göra något åt de där grejerna under ögonen. Och jag bara, då är det också så jobbigt när man liksom, det är för något annat. Så ska någon berätta för henne om ett annat problem. Som man såklart själv också visste om, men som man tänkte var liksom en mindre
sak. Ja, nej, men alltså jag var så här, kolla även på ögon och underlå, över och under. Jag bara, okej, tack för kaffet. Då vet vi det. Men ja, jag ska på konsultation på nästa vecka i alla fall.
Ja, men här måste jag faktiskt säga att det är väldigt skönt. För du och jag är ändå så här, vuxna mogna kvinnor. Vi kan liksom fatta beslut själva. Absolut, vi kan göra hur mycket fillers, operationer, botox och allt möjligt. Men vi kan också leva som vi ser ut nu. Vi gör bara lite då och då som vi tycker är kul. Ja, men det här är ju det man är rädd för med barn och ungdomar. Som, tänk om de fastnar i det där rekommenderade flödet som jag är inne i på nätterna.
Men det här pratar vi om varje vecka. Det här pratade vi om förra veckan.
Ja, nej, men jag vill inte att de ska titta på sånt här. Jag vill inte att de ska se de här sakerna.
Då sa ju jag till exempel att jag sket i att jag var rynkig. Den här veckan har jag bokat in en konsultation för fat grafting. Så att, tro inte på någonting vi säger. Det är det enda jag kan säga.
Nej, tro absolut aldrig på någonting vi säger. Det är liksom, det kan till och med vara liksom osant när, nästa vecka när det här programmet sänds. Kan vi ha ändrat oss?
Ja, det kommer vara det.
Ja. Men det är ju, men det är så här, det är kul att göra lite små grejer här och där och känna sig lite så upphiffad, men vi vet ju också att någon gång kommer ju tiden i fatt, och har man liksom hållit på för mycket med den ena liksom grejen, har man hållit på för mycket i ansiktet, då kommer inte halsen ha hängt med. Har man hållit på för mycket, till slut så hinner ju allting i kapp.
Ja, nej, men så är det.
Ett skrämmande exempel tycker jag, som jag nu liksom helt besatt av att titta på, det är ju Madonna, som vi vet också har så sjukt mycket pengar, har såklart de absolut bästa läkarna. Jag blir alltså, när jag tittar på bilderna som hon är ju väldigt så här besatt och gullig med sina barn och så. Men när jag ser henne på bilder tillsammans med sina barn, så kan jag verkligen känna så här, men gud vad de måste tycka att hon är crazy.
Ja, men hon är ändå lite crazy också, det är ju kul. Just det där att hon är crazy är väl kul.
Kul att hon är crazy, men det är ju jobbigt, det är synd. Det är synd, för att jag känner så här, hon är en så otroligt så här cool person med en helt fantastisk karriär bakom sig. Och har fortfarande den karriären. Nu är hon tillsammans med en väldigt ung kille, så det påverkar säkert också jättemycket.
Det har väl alltid varit.
Ja, men det är ju väldigt jobbigt att hon känner att hon absolut inte kan få en enda rynka.
Ja, men jag tror inte vi kan sätta oss in i hennes liv heller. Alltså har varit känd så länge och se sig själv på bild hela tiden och så vidare. Det finns ju liksom ingen uppsida med att vara känd. Alltså det är bara så. Alltså det finns en uppsida med att vara rik möjligtvis. Alltså att du kan resa. Alltså så. Men att vara känd är verkligen bara dåligt. Och det är framförallt nästan ingen människa i världen som verkar klara av det.
Men så här, alltså, och det här är ju också så här, det hemska. För att för kvinnor är det ju såklart värst.
Mycket alltså, det är
värre. Mycket värre att vara en känd kvinna än att vara en känd man.
Ja.
Alltså fruktansvärt att bli så här granskad och pekad på och tittad på. Och liksom det finns ingenting som paparazzisarna tjänar mer pengar på än en bild på liksom en ofixad kändisperson på stranden liksom.
Jag skickade ju dig en bild på Sex and the City-tjejerna liksom, bara så här, alltså för de ser ju faktiskt väldigt trötta ut.
Men det är ju 20 år senare, lägg en bild på oss här för 20 år sedan. Vi ser ju också bra mycket tröttare ut idag.
Ja men det var ju det exakt det jag skrev. Om vi tycker att de här ser slitna ut, eller jag skrev det till dig och du höll inte med. Tänk då hur vi ser ut, det var ju min kommentar.
Ja då tänker jag faktiskt såhär, gud vi ser härliga ut tänker jag. Jag tänker att vi ser slitna ut men jag tänker ändå att vi ser härliga ut. Här är två personer som har levt roliga liv, som har roliga saker att berätta och självklart så sitter de här människorna.
Jag hade aldrig tänkt om det var tre killar, det är det som är så här.
Nej det hade vi inte. Jo, kanske om de hade blivit tjocka, för det är det man går på män på. Man går ju aldrig på män liksom på liksom deras kvalitet på huden eller rynket eller inte, utan det handlar bara om någon har blivit tjock eller inte.
Jag tyckte i för sig att det var lite äcklig den här bilden med Mr. Big och Carrie i sängen också, alltså, som har sipprat ut. Men det är ju alltså, för att man är sjuk i huvudet alltså, jag kan inte relatera till min egen ålder helt enkelt. Alltså,
nej, eller, men du har faktiskt ett problem med så här foton och så som jag inte har. För du blir alltid så här, du säger alltid så här att så där ser inte jag ut typ.
Jag tror ju att jag är snyggare än vad jag är.
Nej, men varje gång man har tagit en bild så är du så här, nej men det där så ser inte jag ut.
Jag vet, jag tror ju att jag är snyggare än vad jag är. Det var ju någon kompis till Filip som sa så här, då var han ännu närmare vad jag var. Nu får jag liksom erkänna, nu får jag bara komma på liksom att jag ser förmodligen ut så här. Alltså ja. Man liksom, det är ingen idé att tro något annat.
Men kanske lösningen är att du måste ta mera bilder på dig själv och liksom, jo, så att du vänjer dig med att så här, för det är väl det som är grejen. Jag har ju tagit så sjukt mycket bilder på mig själv så jag vet exakt hur jag ser ut.
Uppenbarligen eftersom vi typ fortfarande har bilder på dig och mig i selfie pose som
avsnittbild. Och så här, jo, men och alla vet att jag är superhetsig kring utseenden och håller på att prata om ingrepp hit och dit och som sagt ligger hela nätter och håller på och googlar. Men jag är också så här, jag kan också verkligen tycka att det ser härligt ut att man är 20 år äldre idag än vad man var för 20 år sedan.
Ja, nej, jag vet inte.
Vem fan vill se ut som den där lilla liksom plufsiga lilla glada marsvinskinderna som man hade då? Det vill säga, man vill ju ändå vara en kvinna vid sin egen ålder.
Du har åldrats väl, det är faktiskt sant. Du är mycket snyggare nu än vad du var när du var 20.
Men jag var jättesnygg då också, men
Gud
vad hemskt att jag sa att jag var jättesnygg då också, som att jag sitter här och tycker att jag är jättesnygg.
Nej, men du var inte så snygg då. Du är snyggare än nu. Vadå, det var ju inte en komplimang.
Nej,
eller?
Jag vet inte vad det är.
Nej, men du är alltså lite som du säger, du hade liksom ett väldigt så här, du var alltså mullig, alltså jag vet inte ens, alltså det har jag varit hela mitt liv, så att det är inte så. Men du var mullig och du passar bättre med att vara liksom lite ståtlig och slank är väl fel ord, men när jag lärde känna dig så var du
jag var lite större.
Du var lite större.
Men jag var inte var samtidigt lika... så måste jag faktiskt säga att jag var ju absolut inte särskilt stor. Det är egentligen ganska hemskt att jag kallas för mullig. För så mullig var jag inte.
Ja, faktiskt. Ja, nej,
men det är ju kvinnogrejen.
Men du är i alla fall snyggare nu.
Jag håller med, Isa, för det är så jag alltid ser på mig själv och som jag alltid har sett på mig själv. Det här är ju helt sjukt. Men jag kommer ihåg för några år sedan, för typ 10 år sedan så hittade jag någon bild på när jag var i Portugal med mamma när jag var kanske... 13-14, då kommer jag verkligen ihåg att jag tyckte att jag var så tjock. Nu vet när jag såg den här bilden, jag bara, men gud, det är en sån här smal 13-åring. Så sjukt.
Nej, jag vet, det där är så hemskt. Så där kommer jag ihåg också med mig själv.
Och det var ju innan sociala medier och alltihopa. Så vi hade ju också det där hemska inflytandet från tidningar och allt. Men de här barnen idag har ju 100 gånger mer. För de har det hela tiden och de får hela tiden upp nya bilder. Vi hade liksom en tidning som vi kunde glutta i liksom i en månad. Här är deras flöde bara förnyas och förnyas och förnyas. Nej, jag hoppas typ att Instagram dör.
Ja, men då, du har aldrig haft lyckligare 7 timmar än förra veckan.
Ja, men jag var ju inne och försökte kolla liksom ett par gånger när den skulle liksom uppdateras. Men samtidigt kände jag så här, gud, en frihet.
Mm.
Ja, det är liksom ta bort armen. Det är liksom den lösningen som jag har.
Han bara, du är alltid
på Nej, men då kommer jag börja köra Siri. Siri, open Instagram.
Exakt.
Siri, scroll down.
Ja, precis. Du behöver inga händer.
Nej, exakt.
Ska vi köra Matti Berenette? Eller ska,
ja.
Ska vi ta den nästa vecka?
För tre eller fyra veckor sedan. För tre eller fyra veckor sedan. Så hade Issa en cliffhanger och det var att hon skulle berätta någonting om Matti Berenette.
Alltså, vad pratar du om? Hur kan du bestämma om jag ska få träffa mitt barn eller inte?
Därför att jag inte tror på dig.
Jag menar allvar. Jag vill ta mitt ansvar.
Du kommer inte. Gud, jag vet inte, orkar jag? Tar jag den nu?
Jo, berätta. Vad är det? Berätta, vad är det?
Nej, men alltså grejen är att historien börjar på ett slott utanför en mellanstor stad i Sverige.
När var detta?
Alltså när gick Skilda världar liksom?
Men det är typ 25 år sedan, eller?
Ja, så vi var väldigt unga, 22, 23.
Vi var väldigt unga, och då var ju Matti Berenette våran ålder som vi är nu, eller?
Nej, han var lite... Nej, Matti kanske
Nej, han samma ålder som oss.
Ja, han är 5 år äldre än vad oss vi är, kanske. Okay,
sorry.
Ja. Nej,
men då var ju någon som var 5 år äldre än oss, kändes ju som att det var liksom någon
Men han var... Ja, nej, men man tyckte han var ju liksom en pojkdröm lite där i Skilda världar. Man tyckte han var jättesexy. Men då var vi, gick på Lundsberg, så har ju jag ett par vänner som bor i såna här konstiga ställen som slott då till exempel. Mm. Och då så var vi då på det här slottet och förfestade. Och jag var vid det här tillfället tillsammans med en jävligt konstig person.
Vem var du tillsammans med då?
Nej, men det kan jag inte säga. Men som hade gett mig 2 piller som han sa var ecstasy.
Mm.
Vi hade ju aldrig provat någonting sånt eller gjort någonting. Men när vi kom fram till slottet, vi var 3 personer då, alltså, den som bodde där och så jag och en annan tjej, då hade liksom de här 2 pillerna så här, du vet, man tog inte vara på såna saker heller, de hade liksom smushat sig, så det var puder istället. Och vi satt där i ett av slottsrummen och undrade ifall vi vågade ta och sådär liksom. Så här. Och hur skulle vi ta det i så fall? Förstår du? Hur får vi ner det nu när det är i... Och vem går först och sådär? Och då hade min kompis, eller min kille, min pojkvän är väl och typ, men en person jag träffade, för han som hade gett mig det. Han hade sagt så här: man kan bli lite konstig, alltså man kan se typ så här gäddhuven på en vanlig kropp och sådär.
Ja.
Ja. Och jag bara, gäddhuven, okej. Men då märkte jag ju liksom, jag märkte ju att mina kompisar var liksom, jag hade inte berättat någonting om, alla visste att vi alla 3 visste att vi hade det här.
Mm.
Och så var det så här, hur ska vi göra? Så här, men till slut ska vi på, vi sätter då de här små liksom, vi dosar ut det i 3 liksom, typ som i toalettpappret liksom.
Mm.
Förstår du? De här som allting hade blivit puder. Och så säljer vi ner det. Mm. Ja, du får börja, Isa. Du får börja. För det var ingen liksom som vågade.
Men då ska vi sälja toalettpapper då?
Ja, men det är ju bara lite papper. Mm. Alltså det är inte... Det har man väl gjort förut.
Nej, det har jag inte jag.
Nej, men du förstår, man får lite i sig. Alltså det är inte... Det är ingenting.
Nej.
Men då, det var i alla fall vårt enda sätt vi kom på då. Det är ungefär som blöjan.
Ja,
alltså, enda sättet vi kom på att vi skulle få ner den här skiten.
Mm.
Ja, och då så i alla fall så... Vi sitter liksom, du vet, i ett stort slott, i ett litet rum i det här slottet. Och så tar jag det och så liksom så här, händer det någonting? Till slut så vågar då de här, det hände liksom ingenting. Andra 2 människorna tar det också. Och sen så ska vi då, har vi beställt en taxi, för då ska vi åka in då till den här nattklubben.
Mm.
Ja, och så kommer vi ut i stora salen, då sitter hela den här mellanstora stad, poliskår ute i den här salen och har möte med föräldrarna. Och du vet, vi bara tittar på varandra och bara, men då visste ju inte vi. För då hade jag precis... Och precis när de svalde sina så berättade jag för dem det som den här killen hade sagt till mig.
Ja.
Alltså bara så att du inte oroar om du plötsligt ser en gädda på en människokropp. Då kan hända. Då liksom tänkte vi så här, ser du poliserna? Ser ni poliserna? Ja. Du vet, alltså det är 20 poliser som sitter i uniform.
Var det nästan så att ni visste inte så här, är det poliser eller är det på riktigt?
Nej, förstår du? Vi fattade inte ifall vi såg i syne. För vi visste, vi var för små och vi visste inte vad vi hade tagit. Vi visste ingenting. Ja, och så sätter vi och bara hej då liksom mamma och pappa liksom ja. Ungefär. Ja, och så sätter vi oss i alla fall i den här taxin och då i den när vi kommer in i den här nattklubben då är det en shrink to fit party. Där Levi's gör reklam. Så en hel scen är fylld med badkar.
Ja. Där man får, gud, jag kommer ihåg de där jeansen. Vi måste berätta vad de där jeansen var. Idén var...
Ja, man får alltså lägga sig i ett badkar med ett par jeans. Och så kommer de sätta sig helt perfekt.
Ja, det var en idé, en modell de hade som var, skulle vara perfekt.
Liksom. Precis, slimma till ens kropp. Det hette shrink to fit. Och det är klart att det skulle ju jag göra. Alltså in där i köket slängde mina underbyxor, kommer jag ihåg, i ugnen. För att det var, alltså efter jag hade legat i badkaret så det tänkte jag inte på när jag satte på mig jeansen. Då hade jag, kunde jag inte ha några underbyxor på mig längre. För de var ju såklart också blöta.
Ja.
Ja, så då fick jag ju gå in commando, som det heter, så att säga då. Med mina vanliga byxor.
Och medan du liksom spejade efter gäddor.
Men jag fattade ju fortfarande inte ifall liksom den här historien var sann eller inte.
Nej, och du visste ju säkert inte heller vad som var så här, är det här, känner jag det här på grund av att jag har tagit det här?
Precis.
Eller vad är på riktigt?
Precis, vi var liksom inte, vi hade aldrig provat sånt här, vi hade aldrig liksom, vi visste ingenting. Men vi var liksom inte heller, vi var inte helt crazy liksom. Alltså, när man var ung så gjorde man ju sådana saker. Vi hade väl åkt ner i det där badkaret annars också, så att säga. Men i efterhand så var det ju lite konstigt att det var en massa badkar på en scen.
Otroligt.
Och att jag, alltså om man säger att man hade varit 45 och det hade hänt. Mm. Och man hade tagit ecstasy, så hade man ju tyckt att det var jättekonstigt. Ja. Alltså då hade man ju inte trott att det var sant.
Nej,
eller poliserna, ja. Eller liksom allt. Och sen plötsligt så ser vi Matti Berenet i baren.
Mm.
Och det var ju också på den tiden, det var ju som att se Tom fucking Cruise i baren.
Ja.
Alltså det var ju liksom, det var bara också för mycket. Så då, nej men nu fattar jag, är det verkligen Matti Berenet? Ja, då går jag ju fram såklart och försöker få med honom på efterfest. Ja, han bara, för då klubben höll på att stänga liksom. Ja, vadå efterfest? Var ska vara den någonstans? Och så här, nej, ja, men det, jag kan inte riktigt säga, det är stället här utanför stan liksom. Ja, men jag, han bodde liksom då på något hotell där inne i stan. Ja, nej, men jag ska nog gå tillbaka till mitt hotell. Ja, vad synd. Ja, vi lever verkligen i skilda världar liksom. Ja. Och sånt där. Ja, okay. Så jag försökte liksom göra mig rolig liksom.
Och du gav det ju säkert inte. Du är så
jag gav mig absolut inte. Jag gick in i liksom tillbaka till honom flera gånger. Och sen till slut då så var det så här, men vi kommer efterfest på ett slott. Jag trodde åtminstone att det skulle gå hem liksom.
Mm.
Han bara, ett slott. Jag bara, ja, jag sa ju att vi levde i skilda världar.
Mm.
Ja, och så tyckte jag att jag var jätterolig liksom. Ja, och sen så sticker vi hem i alla fall. Han följde inte med. Han, liksom, vad jag kommer ihåg så var han typ själv, vilket var så jävla weird också. Men sen då när vi kommer hem då till slottet, då bestämmer vi för oss för att ringa till hotellet där vi visste att han bodde. För det hade han ju berättat. Och då låtsades vi att vi var Eva-Britt Strandberg, heter han va? Hon var mamman. Och var så här, hej, det här är Eva, alltså vi var så seriösa, det här är Eva-Britt Strandberg, jag är Matti Berenets mamma, du, imorgon på frukosten, det är jätteviktigt att ni tar bort alla glutenfria eller icke-glutenfria produkter. Han kommer glömma bort att han är glutenfri, det gör han alltid när han är på hotell, så när han går fram mot konfexen, se till att han inte tar den. Och de bara, du vet, de tog det här så sjukt seriöst.
Nej, men det är det roligaste.
Så när vi vaknade på morgonen, vi har ju aldrig skrattat så mycket när vi kom på hur de, du vet, så här, hoppade framför honom. Ja. Bara, nej, inte konflikt.
Paketet liksom.
Eller konflikt var det nu som är glutenfri. Inget bröd, du får inte äta bröd. För på den tiden fanns ju inga glutenfria produkter. Alltså,
nej,
då var man ju tvungen att ta
ingenting kvar.
Nej. Då var man ju tvungen att hålla på med ägg och sånt.
Ja,
alltså, och då tyckte vi att det var så otroligt roligt att de här hela personalen, för han var ju så pass känd då också.
Ja.
Att de hoppade framför honom så fort han ville ta en brödbit och sådär.
Ja, det är en underbar scen. Alltså det är en underbar scen man har framför sig.
Man hade velat vara där på frukosten.
Man hade verkligen velat vara där. Man hade velat att ni åkte dit och spanade.
Ja, jag vet, men då låg vi däckade efter våran kväll.
Ja, det vill jag.
Med skrynkliga ben efter shrink to fit party.
Men hur gick det? Man såg inga gäddhuvuden eller?
Nej. Alltså, okay, jag tror vi hade så lite. Alltså, Förmodligen hade jag ju redan tappat ett av dem. Och så smutsade, alltså i efterhand så tänkte man ju, kan allt det här ha hänt på en kväll?
Så jävla roligt.
Men alltså att det hade då med ecstasyn eller vad vi nu hade fått att göra. Men det var ju så. Det här hände ju. För sen frågade vi ju nästa dag, var poliskåren där? Liksom. De bara ja. Och var du var det Shrink the Fit Party? Ja. Var Matti Berenette där? Ja. Men då var det ju bara att vi gick omkring i någon sorts konstigt så här, vad är det som händer? Liksom.
Nej, det är fan för roligt.
Ja, nej, men ja, så att det är Matti Berenette sista minuten i alla fall. Nu fick jag för övrigt en sån här vallning.
Jag tror att Matti kommer höra om detta.
Kanske, vi får se.
Nej, men det är faktiskt där, för det är...
Nej, han har väl Instagram, vi kan väl äta honom bara.
Ja, det kanske vi ska göra det. Det gör vi. Får se. Om Matti, om du lyssnar på det här, vill vi gärna veta hur gick det i frukostbuffén.
Ja, exakt.
DM oss och berätta.
Ja, exakt. DM oss, snälla Matti. Och berätta om det var någon som var på dig om gluten för 20 år sedan på ett hotell i en mellanstor stad.
För roligt.
I Sverige. Ja, det var faktiskt väldigt kul. Det var en otroligt rolig kväll i alla fall.
Ja, det låter verkligen som. Man önskar, sådana där kvällar vill man resa tillbaka till.
Ja, det vill man verkligen.
Ja, men jag har ju kollat på den där Vargen kommer på rekommendation av Malin och Sigge faktiskt.
Den är otrolig, jag har också sett några av sig, men den är ju väldigt ångestladdad.
Det är ju då en dansk serie som går på SVT, den är inte ny, den har säkert legat där ett år.
Ja.
Men jag hade inte ens hört talas om den innan.
Jag började se den för ganska länge sedan, men jag har inte sett klart den för att, ja, av olika anledningar.
Nej, men den är tung liksom.
Ja.
Men jag kan verkligen rekommendera den, för att just vad det gäller så här kvinnomisshandel och så har man ju en sån himla... Men man tycker att man ändå har en ganska så klar och tydlig bild av hur liksom kvinnor fastnar i de där relationerna.
Jag ska lige understrege att det är riktigt viktigt att allt vad du säger här, det är sant. Och du vet vem jag är?
Du är från kommunen.
Ja, jag är från kommunen. Jag vet gott att jag inte är perfekt, men jag slår inte mina barn.
Det handlar om en familj där pappan har kommit in som ny, så att mamman har redan en dotter sedan tidigare och så får de ett gemensamt barn. Och dottern är äldre, hon är väl typ 13-14, och hon skriver någon uppsats i skolan. Där man då förstår att hon blir misshandlad av den här nya stuvpappan, och socialen börjar liksom utreda familjen.
Men man förstår inte det, utan man misstänker det.
Man misstänker det. Och sen börjar socialen utreda familjen, och socialen tar barnen och hej ho, och det är liksom tusen olika vänner, och man är så här, men gud, varför tror de på... Alltså man är så här, ena sekunden tänker man så här, hon har hittat på, nästa sekund tänker man på nej, men det här är på riktigt. Ja. Man blir liksom helt inkollrad i det.
Precis.
Och sen är det ju, ja, det är allvarligt liksom, och det är väldigt... Men det är väldigt bra att se just i hur det här, det subtila med kvinnomisshandel liksom.
Mm. Och barnmisshandel, alltså också att barn oftast försvarar sina föräldrar och så vidare, och att inte, alltså att de också är medberoende så att säga i problematiken oftast.
Precis.
Jag tycker ju, nej, det jag såg, att det är liksom lite så här, alltså close to home på det sättet att man förstår att det skulle kunna hända.
Det är exakt det jag menar, det är så subtilt.
Alltså inte misshandel, men att barnen plötsligt börjar, alltså om man skulle säga träffa en ny man, eller att de börjar hitta på saker som inte stämmer, och att vad tror polisen på, och vad är sant och vad är falskt och så här. Ja, men liksom lite det som vi pratade om förra veckan med clickbait också liksom. Alltså vad till slut tror man på själv?
Din magförnemmelse säger ett, och bevisaren säger något.
Ja, precis, den Vargen kommer, tror jag man ska se om man är hårdhudad.
Men det är ju inte jag. Men jag klarar det ändå.
Ja. Jag tror jag kan se den nu, den här veckan. Nästa vecka får vi se.
Mm. Ja, men då ska jag inte berätta. Annars kan jag berätta hur den slutar.
Nej.
Men nej.
Det ska du inte göra. Nej. Beauty tips! Ja, men hur torr är man om läpparna, tycker du?
Men jättetorr, och det är ju också så här, alltså, säsongs... Ja. Men det är väl den här säsongen då, den är ju även här. Så fort det blir kallare så blir det ju supertorrt.
Ja, men alltså i LA är det alltid torrt, men det blir ännu torrare på... Och det konstiga är att här är det ju också torrt, fast det regnar hela tiden.
Ja.
Men det är väl att det är lite kallare liksom.
Ja.
Och då i alla fall är mitt beautytips det här, alltså tillsammans med din VN alltid har i handväskan, är ju hudförsvarets läppsalva.
Hudförsvaret.
Hudförsvaret.
Försvarets hudvårdssalva.
Försvarets hudsalva. Ja. Och grejen är att jag tycker att läpparna blir liksom lite större av dem på något sätt.
Mm.
Förstår du lite vad jag menar? Man får liksom, den här, liksom, när man sätter på den, den är ju helt... den har ingen färg egentligen. Men den sätter sig lite, och nästan som om man har en läpppenna på något sätt. Så man, det är lite som om man har gjort fillers. fast på ett snyggt sätt.
Ja, men, och den kan man sätta på så här torra nagelband och på allting.
Ja, men. Alltså den ska man alltid ha i handväskan.
Den finns inte här borta. Här kör jag ju Aquaphor på samma sätt.
Men det är en helt annan sak.
Ja, det är helt olika konsistens. Men de hjälper ju lika mycket på torrproblemen liksom.
Ja. Nej, jag brukar ta ibland, så att jag tar den där vita korken, så tar jag av lite av det högst upp.
Mm.
Så sätter jag det på hälarna.
Mm. Först du duttar lite på hälarna, sen duttar du lite på läpparna och sen lite dutt i din dutt överallt.
Ja, ni kan skratta bäst ni vill. Man ska sätta fett överallt. Ja, ja, vadå? Det kan till och med vara så att vi gör fat grafting nästa vecka. Ju, så att jag menar. Fett, alltså gå förbi en olivolja och sätter bara direkt på runt ögonen. Alltså,
du vet ju för att nu är vi inne på jävligt obehaglig nivå. Men du vet ju att folk som gör så här fettsugningar. När man gör en fettsugning så får man ju skriva på ett papper. Det är jättemånga som inte ens kollar vad de skriver på. Men då är det ju bland annat där vart det här fettet ska ta vägen. För det skänks ju bort till liksom olika företag som använder det på olika sätt. Fett är en resurs.
Ja, men då är ju cirkeln sluten här. För det är samma sak som terms and conditions man skriver på Instagram och Facebook. Man vet inte vad man klickar in när man säger yes to that.
Nej.
Så det är samma sak där. Det används också på olika sätt som man inte vet om.
Jag vet.
Så, on that note, goodbye!
Går vi vidare. Ja, vi ses och hörs igen nästa vecka. Ni hittar oss på Instagram som This is 40 Pod. Jag finns som Karin Bastin.
Ja, jag heter Isabel Monfrini.
Puss!
Hej då! I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I need you to stay.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.